Hallå Andres.
Hallå Oskar.
Och hallå Håkan Boström.
Tjena, tjena.
Och det är, jag skojar lite med Andres innan här, för ibland blir jag och Andres kallade för högermän och konservativa. Och vi är nog lite konservativa ibland. Men och jag tror Håkan blir också kallad för högerman, eller?
Ja, det förekommer. Vi jobbar på en liberal tidning, så att jag vet inte om jag har använt ordet högerman om mig själv, men...
Nej.
Ja, men det låter väldigt gammaldags.
Ja, högerman, det låter som man har något lurt på gång. Ja,
de här begreppen höger och vänster är ju mest i politikens slagord som är till för att liksom kategorisera, och det är svårt att undvika sådana ord. Men ska man göra en mer djupgående analys så får man gå in på ideologier. Och
jag har en idé, och det är att de flesta tänkande personer som håller på med kluriga idéer, de är ganska spretiga. De är,
ja,
inte,
så är det.
Spretiga centrister skulle jag säga att de flesta är. Men,
de flesta intellektuella inom historien har ju värjt sig mot etiketter överhuvudtaget.
Ja, men precis. Håkan, du är ledarskribent på GP.
Jajamän.
Du kan ju presentera dig själv liksom, för de som inte vet vem Håkan är.
Jag är som sagt ledarskribent på Göteborgs-Posten. Jag har varit på heltid i snart 5 år efter sommaren. Innan dess var jag doktorand på Uppsala universitet och var väl också något man kan kalla för överliggare där länge. Och
läste. Veteraner i plugget.
Ja, precis. Läste allt möjligt. Och satt och snackade med folk mycket och hade så att säga, seminarier på fritiden också. Så att det är där man har lärt sig en hel del. Men sen har jag varit runt lite också och jobbat på lite olika tidningar. Jag har jobbat på DN också faktiskt några år.
Oh, den stora djävulen som jag kallar dem.
Ledarskribent där också? Eller?
Jajamän.
Jaså?
Ja, jag var inte fast anställd, men jag var inne och vickade väldigt mycket.
Okej. Okay. Hur länge sedan var det?
Ja, nu börjar det faktiskt bli ett tag sedan, så det är väl snart 10 år sedan.
10 år sedan?
Nio år sedan sista gången.
Det var innan det blev väldigt woke. Mm-hmm. Eller hur?
Det var väl dominerat av andra frågor kan man säga. Så ja. Det var inget problem tyckte jag att jobba där eller så. Vi hade en bra polisredaktör och sådär.
Okay, ja. Vad var det jag tänkte på? Jo, anledningen till detta samtal är att i veckan så har Håkan skrivit i GP, och det har varit i en story som jag tror började i Svenska Dagbladet. Och det har att göra med att etikprövningen på etikprövningsmyndigheten har fått kritik.
Ja, just det. Ja, för de som inte vet vad etikprövningsmyndigheten är, så det kan låta väldigt byråkratiskt, men det är en ny myndighet som inrättades 2019 om jag minns rätt nu, och sen fick den förstärkta befogenheter ett år senare. Tidigare så fanns det 6 olika nämnder, etikprövningsnämnder, och de slogs ihop till en myndighet. Jag tror nämnderna också formellt var en myndighet, men det här blev centraliserat. Och det här är alltså en myndighet som prövar om forskare ska få ägna sig åt den forskning de har sökt om. Först måste, det är flera led om man ska forska. Först måste du komma på en idé, och det kan ta väldigt lång tid. Sammanställa ett projekt, ansökan för att få finansiering. Bara där, det är en väldigt byråkrati kring det här kan man säga. Många klagar på att man måste ägna så mycket tid åt att söka pengar. Men sen när man då har fått pengar, eller de som har fått pengar, då har du nu kommit till ett tillsteg då när man ska söka etikprövning.
Det.
Så det blir sagt, dubbelt upp av byråkratiska processer. Så, och bara det är ett stort problem. Sen är det väl det stora problemet som har uppmärksammats och som uppmärksammas här i veckan av Peter Isaiasson bland annat och professor här i Göteborg i statskunskap. Är att... Även saker som vi normalt inte förknippar med etiska problem måste prövas. Det räcker med att du ska göra, som han skulle göra, intervjua folk med enkäter ute i, jag tror det var Biskopsgården var det bland annat. Ja. Och då har jag färdigställt en enkät i början. Det är helt frivilligt förstås att vara med i det här, och så fyller man i frågor. Och så måste det här etikprövas. Han fick nej på det här för att den här nämnden, och det var väldigt kortfattat också, de skrev att de tyckte att riskerna överstiger de potentiella vinsterna med just den här forskningen. Och trots att det här är samnordiskt projekt man ska göra även i Finland och Danmark. Och det blir väldigt godtyckligt att man har en myndighet som går in och överprövar forskning. Ja, det finns flera exempel på det här.
Ja, jag ska berätta en sak. För jag var med i ett projekt som heter Menelabs 2. Och där återtestar man massa psykologisk forskning över hela jorden. Och det är av massa intressanta anledningar. Så kan det ju vara bra dels att återtesta överhuvudtaget. Men också veta att försöken, för fungerar försöken överallt, då är det ju något.
Ja.
Men om de bara fungerar typ i Finland, då har vi problem. Ja, i alla fall. Så, och då i de här materialen som jag översatte så var, till svenska, så fanns det material från USA. Och där frågar man efter demografi. Och då frågar man ju efter race. Mm. Och då insåg ju vi när jag höll på att översätta det här, att om jag översätter det när man frågar om någons liksom etniska tillhörighet, då kommer vi få problem med etiknämnden. Så då fuskade vi till det, och så istället var det så här, vilken världsdel skulle du säga att du har ditt ursprung i, eller någonting i den stilen då?
Ja.
Det är bara som ett exempel, att då börjar man redan innan förändra forskningsarbetet på grund av att man fattar att det kan bli trubbel i prövningen. Ja,
ja, nej men absolut. Och det där är ju ganska vanligt att man kan helt enkelt låta bli att ställa vissa frågor eller låta bli att göra vissa undersökningar för att man vet att man kommer få problem. Och antingen att man kommer få avslag eller att det kanske då man kastar bort flera månader av forskningspengar på det. Och man har ju ofta en begränsad budget för vad man kan hålla på med. Så att, ja. Det här styr ju forskningen inte bara genom att man så att säga går in och stoppar vissa projekt, utan också genom vad det sänder ut för signaler. Mm.
De skriver själva, jag har gjort lite research, etikprövningsmyndigheten skriver själva att vi bromsar inte alls någon forskning, vi bromsar ingenting, vi stoppar bara runt 10%. Och jag skulle säga att om de stoppar 10%, det är ju en fantastiskt hög siffra egentligen. Det innebär ju att etikprövningsmyndigheten stoppar tusentals ansökningar, är min gissning. Du kanske vet hur många ansökningar
ja, som sker. Ja, jag har inte siffran själv i huvudet, men om det är 10% så är det högt.
Ja, men då använder man det som ett argument att det är lågt.
Ja.
Och jag sa till lite skoj på Andreas att nej, men jag bromsar inte din ekonomi, Andreas, alls. Jag vill bara ha 10% av dina pengar.
Nej.
Alltså det är liksom, det blir lite newspeak över det när man inte ser det som en broms när man ändå stoppar 10%. Och det här kommer från etikprövningsmyndighetens egna hemsida, så det är liksom,
ja.
jag har en bra källa här.
Men jag undrar lite, vilka är det som jobbar på den här myndigheten? Är det hundratals personer då som går igenom de här olika ansökningarna eller etikprövar då? Eller är det...
Ja, det är om jag tror det är 500 personer som sitter i de här olika nämnderna. Och då är det upplagt som att det finns en massa olika nämnder då för olika ämnen bland annat. Och olika, då tror jag regionalt uppdelat också på myndigheten. Så att det är 10 akademiker och 5 allmänrepresentanter som prövar.
Men
en domare tror jag är ordförande.
Okej. Men de har ju, för deras uppdrag i sig kan ju tyckas vara ganska rimligt, för då är det ju liksom att den man gör experiment på, som nu för tiden då heter forskningspersonen, man ändrar alltid det ordet, nu heter det forskningspersonen, det är det mest känsliga just nu. Det låter fånigt, men så är det liksom, ja. Man får absolut inte skriva the subject längre till exempel, för då uttrycker man inte den värdigheten som krävs och bla bla bla.
Mm.
Men det är, om jag förstår saken rätt, så är det alltså allting går igenom samma kvarn. Så det spelar ingen roll om jag utför ett psykologiskt experiment där jag ställer en fråga till en person. Då går det igenom samma kvarn som om någon ska testa en ny titanskruvsprotes.
Ja, eller? Det är samma myndighet i alla fall. Ja. Och det är samma process. Sen är det väl säkert...
Måste ju vara specialister som jobbar med medicinska undersökningar.
Jo, rimligt, absolut. Men det, problemet är, alltså, de flesta är nog överens om att vi medicinska experiment ska genomgå den här typen av etikkontroll.
Jag tror att de psykologiska försöken har samma krav som de medicinska. Ja.
Absolut, men jag skulle säga att det, och i grunden är ju det här då ett rättighetstänkande som har slagit igenom rätt i samhället, och det är ju lätt att sympatisera med det, men problemet är att man har tolkat det. Och det här är väldigt vanligt, att man har ett positivt laddat begrepp som rättigheter eller mänskliga rättigheter och liknande. Sen lägger man in en massa saker i det här som avviker väldigt mycket från vardagsspråket. Och i det här fallet har det då blivit att det är personuppgifter om du, sådana bisarra saker som om du ska analysera en video på YouTube när någon politiker pratar. Det var några forskare som skrev om det häromdagen, som det var igår på DN Debatt, som är humorforskare, att om de ska ju analysera politisk humor, då måste de ha etikprövning för det. Och de måste ha en slags godkännande från den här politiken att de gör det. Det är ju helt förvridet av liksom det ursprungliga tanken med...
För att man inte ska få bli kränkt, och det är mänskliga rättigheter.
Ja,
det... kan, liksom, även att känna sig kränkt, eller att det är felvinklat, eller att det kan utnyttjas av politiska motståndare, är också någonting som kan...
Ja, framförallt är det den här idén om att man ska respektera den som blir undersökt. Så att säga.
Ja, integritet.
Ja, men det har liksom dragits till en slags bizarr punkt där det blir orimligt på många sätt.
De har ju i många sådana här klassiska psykologiska försök, jag kan mest psykologi, det är därför jag tar det som exempel hela tiden. Men då har man ju, man har liksom ett problem i psykologin, och det är att folk ljuger. Så att man kan inte bara fråga folk hur som helst, för att folk konfabulerar eller hittar på något eller bluffar. Eller, så det man gör ibland i de klassiska försöken, det är att man lurar ju folk. Men de tror ju att de håller på med någon annan uppgift. Och anledningen till att man gör det är ju för att komma åt någonting som folk bara bluffar om annars liksom.
Ja,
så folk tror ju att de sorterar några klossar eller någonting, men så handlar det typ om något helt annat. Men det har ju blivit nästan helt omöjligt att utföra på grund av regler om det som kallas för informed consent. Och på svenska blir ju det informerat samtycke, tror jag. Eller
ja, just
det. Och då är det ju liksom, då kan jag ju tycka liksom att visst, det är klart som fan att man ska ha informerat samtycke om det är en medicinsk intervention eller kirurgi eller någonting sånt. Liksom. Då måste man få veta riskerna. Men om det är bara samhällsvetenskap, så ibland undrar jag liksom, varför, det är väl lugnt? Liksom. Alltså...
Ja, jag tycker speciellt när det kommer till enkät. Alltså, det är dessutom så, det var ju ett fall som jag skrev om i höstas i Lund. En forskare, professor i medicin då, som hade tillgång till ett stort statistiskt datamaterial som han hade fått ut från Statistiska centralbyrån. Och hon hade etikprövningstillstånd för att använda det här till också liksom, så att säga, medicinska undersökningar. Men hon gjorde också andra typer av undersökningar. Bland annat det som blev uppmärksammat då om våldtäktsmäns bakgrund. Som var en
just det, just det.
Och då, hon blev ju till och med åtalad av etikprövningsmyndighetens överklagande nämnd, som det heter.
Ja.
ÖNEP. Åklagaren la ner det här, men sen har de åtalat henne igen, men det är inte avgjort än.
Nej.
Men i det fallet då, så det hon har tillgång till är alltså siffror, och det var inte bara hon, utan de var en forskargrupp. Det går inte att identifiera vilka som är bakom den här statistiken. Det finns inga namn, inte ens forskarna själva känner till några namn. Däremot finns det i teorin då en möjlighet, om man har tillgång till en speciell kodnyckel på Statistiska centralbyrån, och det är, vad jag förstått, liksom inte lagligt att använda den nyckeln.
Ah.
Men bara för att det i teorin går, så måste man ha sån här etikprövningstillstånd. Och det här gör ju att alla statistiska analyser måste prövas.
Ja, och inte bara det. Det innebär att alla som håller på med någon typ av research i den statistiska datan vi har. Vi har ju typ bäst statistisk data i Sverige i typ världen. Så det är också värdefullt för internationella forskarteam att kunna använda den här fantastiska datan vi har. Mm. Men det innebär ju att alla är fullkomligt livrädda nu då för att gräva i det här, antar jag.
Ja, det tog jag också upp i min artikel. Och jag har ju pratat med folk som jobbar, forskar med kring de här. Och som har råkat ut för det här då, att det är som, alltså, utländska forskare börjar dra öronen åt sig, att det, för de måste också ha etikprövningstillstånd, och det är en byråkratisk process, och det ska skickas in på svenska och så vidare. Så att det här kan ju leda till att utländska forskare inte vill samarbeta med svenska forskare.
Då riskar man projekt.
Ja,
liksom.
Precis.
Fan vad, ja, det förvånar mig inte. Jag ska bara visa en graf här som jag tycker är aktuell. Och det här är från Nature. Och det här är det här är ljud, så jag får beskriva vad det är. Men det är en graf som visar vad som har hänt med banbrytande forskning sedan ungefär 50-talet. Och banbrytande, då menar man att det släpps ett paper eller någon typ av forskning som förändrar fältet liksom. Mm. Och det kan man ju mäta statistiskt, för det kan man ju titta igenom hur många som har citerat ett paper och hur många som sen citeras om det. Då kan man ju titta på liksom, okay, hur mycket påverkar en enskild grej som bröt mot normen. Och det är det värdet som vi ser här. Och den här grafen är ju katastrofal. Det är ju, sen 50-talet så går ju resultaten i botten då. Och i Nature-artikeln så säger man bara egentligen att vi vet inte varför. Nej. Vi vet inte vad det här beror på. Det är de här forskarna som har tagit fram det här materialet. Men jag skulle ju kunna tänka mig att en del i att, här har vi ju ett svar då, kanske. Att när byråkratin ökar så kan inte de hålla på med sitt jobb.
Nej,
liksom. Kan vara en del av det, jag vet inte.
Ja, åtminstone, ja. Det kan det vara, absolut. Alltså, det blir ju ett enormt resurslöseri när man har... Universitetssektorn har ju expanderat jättemycket jämfört med 50-talet, så det borde ju vara snarare tvärsom, att ja, kurvorna pekar åt andra hållet.
Exakt, för att vi har väl aldrig haft så många PhDs som vi har nu. Liksom. Det är ju, jag snackade med, det här är ju lite sorgligt, men jag snackade med en person som jobbar på, det kallas ju för det korta lärarprogrammet eller någonting sånt. Och där har de ju massa PhDs som liksom inte ens har jobb. Som blir vanliga grundskole- och gymnasielärare istället. Du har ju jättemycket PhDs liksom.
Nej, men problemet är ju också att den här typen av etikprövning, den slår ju specifikt mot empiriska undersökningar. Alltså om du går ut i verkligheten och undersöker saker. Medan det inte slår om du ägnar dig åt liksom att analysera text. Ja, nu var det ju för sig så, men om du analyserar intervjuer. Men om du bara håller på med en slags metastudier. Alltså
typ en kotte kan ju inte bli ledsen. Liksom.
Nej, men det drar ju forskning också mot. Med slags, det gynnar ju, kan man säga, slags diskursanalys och sånt, den typen av bara textbehandling. Då, så att det blir att man inte säger någonting om verkligheten, om vi får uttrycka oss på det sättet.
Ja, just det.
Jag skulle säga att det missgynnar en viss vetenskapssyn på, och gynnar därmed andra typer av mer postmoderna.
Jag tycker du uttrycker det väldigt snällt, Håkan, vill jag bara säga. Men jag förstår vad du menar, ja. Jag förstår precis. Det är ju också liksom, alltså, det blir ju ganska, det här kanske du kan mer om, Håkan, men vi var inne lite på det, men då är ju en fråga som jag ställer. Vad är det som plötsligt blir smart att undvika? Är det demografi till exempel då? Eller så, vad är det som man inte vill hålla på med?
Det är väl sånt som kan vara anses känsligt. Nu har de uppmärksammade fallen har minst råkat handla om politiskt känsliga frågor också. Jag vet inte hur det sambandet ser ut. Den här studien handlade ju till exempel om, alltså Esaiasson har tidigare skrivit om förorterna i Göteborg, och det berör ju så här integrationsproblematiken. Det var en doktorand i Örebro som jag skrev om, som höll på i 8 år och plötsligt blev stoppad, trots att den personen hade följt praxis liksom inom sitt ämne. Och det här är liksom en slags nytolkning av, och den personen skrev om... Ja, det hade också koppling till etnicitet och religion.
Ja, just det.
Och Kristina, ja, den här professorn i Lund, hon höll ju också på med invandrare och våldtäkt. Så i alla de här fallen så berörde det den typen av politiskt känsliga frågor.
Ja.
Sen tror jag, så jag tror att det kan vägas in. Jag vet att när Patrik Engelau, heter han, finansierade privat en uppföljning av Brå, Brottsförebyggande rådets studier om invandring och brottslighet. Och den gjordes av en forskare, även om privatfinansierad. Den fick ju godkänt av etikprövningsnämnden, bland annat tack vare att Jerzy Sarnecki som satt i nämnden tyckte att det skulle genomföras. Men det var ett antal personer som reserverade sig med motiveringen att det här var som skulle kunna leda till förstärka fördomar och så vidare. Så det finns åtminstone personer som resonerar i sådana termer.
Men då, det är så dumt, för det är massa olika premisser här som inte har med forskning eller vetenskap att göra överhuvudtaget. Jag har ju en allvarlig premiss, och det är ju liksom att det på något sätt skulle vara alltid dåligt. Om man är med i ett jobbigt försök, säger man, ställer jobbiga frågor. Det är fine, anser jag. Alltså livet är lite jobbigt ibland, och en del av det är forskningen vi håller på med. Så det är liksom, alltså, lägga ribban att man inte överhuvudtaget får utsätta personer för jobbiga grejer.
Ja, och speciellt när det, alltså, jag kan förstå att man skyddar enskilda individer, men här handlar det ju inte ens om det, utan här handlar det om grupper och statistik och sådana saker som anses vara problematiskt på olika sätt, och det, då tycker jag man är ute på väldigt halis. Plus att det är ju nästan alltid så att forskningen går fram genom kontroversiella frågor. Det är inte det som är det är ungefär som yttrandefriheten, att den behöver inte skyddas i lag om folk bara säger snälla saker.
Men kan man se det som en se det här, de här problemen liksom i ett vidare perspektiv då? För jag associerar till, jag kan ju väldigt lite om det här ämnet i och för sig, men universitetsvärlden och så, men det finns ju tendenser i vår tid på något sätt som är väldigt goda på sätt och vis, för man uppfattar att, eller de är till synes väldigt goda, man uppfattar människor som ganska fragila och känsliga, och de ska skyddas, man ska skydda minoriteter, man ska skydda de svaga som inte har en maktposition och sådär, och de är liksom, man ömmar för dem väldigt mycket, och det, man är omhändertagande och inkännande, det prioriteras och liksom sådär. Men i det så har det, om vi tar Roald Dahl Gate som exempel, där det var sensitivity readers som skulle gå igenom Roald Dahls verk. Och det här gjorde man ju på riktigt då. Och ersatte saker som till exempel, det här är ganska bisarrt exempel, men man ersatte en svart kappa mot en mörk kappa, för att man då misstänker jag att man bara tycker att ordet svart eller black då ger konstiga konnotationer med onda saker, och då kan någon känna att det är hudfärger som, alltså det finns en liksom en gränslöshet i den oron.
Ja.
Och då tänker jag lite, kan det här smyga sig in i det här exemplet som vi talar om nu då, eventuellt om samhället går mot en sån typ av överhettad beskyddande tankegång.
Ja, men det skulle jag nog säga att det finns en sån gemensam koppling. Att
en tendens helt
enkelt. Ja, det finns ju, jag menar, ett rimligt motiv i grunden att skydda enskilda individer från övergrepp från forskningen, så att säga, som har förekommit historiskt.
Mm.
Men det har liksom dragits iväg, och det beror just på att man drar den här skyddsmekanismen väldigt långt. Och jag fick höra ett exempel att man till exempel inte fick skriva att man bjuder in människor till en enkätundersökning, för då försöker man påverka dem och säga att bjuda in är liksom för positivt. Så då, det visar att man liksom går in på detaljer och just hyperkänslig i sina tolkningar.
Men det är ju två grejer där, för dels då är det ju att det är ju ingen, i Roald Dahl-exemplet. Så den här personen som blir väldigt rädd och mår dåligt av en svart kappa, den personen existerar ju inte.
Nej, precis.
Och i forskningsexemplet som Håkan tar upp, när man på ett hypotetiskt sätt så kan man, om man har en viss kodnyckel och typ är hemlig agent, då kan man luska ut vem någon är i Statistiska centralbyråns register, för att sen då utsätta den personen för, alltså det här är väldigt likt, att det här är ju de har ju lämnat verkligheten här liksom.
Ja. Skulle jag... Nej, men det finns en irrationell nivå nästan i det tänkandet som är, som jag tänker nu kastar jag ut mig på djup vatten här, men det är liksom, det är nästan ett illiberalt tänkande som jag tänker, eller förstår ni, ja. Men det är liksom det för man vill ha, vi vill ju ha liberal demokrati, höll jag på att säga, men man vill att saker ska fungera liksom, kanske enligt upplysningsprinciper, och du nämner Håkan att liksom, man har fundamentala forskarprinciper. Eller att, men,
ja, jo, det kommer ju...
Men det här, det, någonting stöter, vad är det liksom, det här, när, om det här kan spåra liksom, då ställs det ju mot de här principerna som är forskningsprinciper.
Det kommer ju i konflikt med grundläggande både liberala principer och upplysningsprinciper, för att forskningen strävar ju efter att upptäcka sanningen, om man säger så, eller ta fram fakta om världen. Och det är ju en slags förutsättning då för att vi ska kunna ha någon rationell diskussion. Och när man då stoppar det här, eller gör det väldigt svårt, då öppnar man ju upp för att debatterna bygger på rykten och anekdoter istället, så att säga. Så att, och det kan ju mycket väl vara så att det i slutändan liksom får negativa konsekvenser just för utsatta grupper, att man inte tar fram fakta om det. Alltså till exempel att man frågar folk som bor i Biskopsgården hur de ser på samhället. Det är troligtvis bra för dem att
det låter gjort. Jävligt vettigt typ, och helt självklart att någon ska göra det liksom. Ja. Det är ju, jag såg förresten, det här är en kanske relaterat, men det stod faktiskt i GP, i Håkans tidning idag, att SOM-institutet har ju undersökt för första gången också paranormalt tänkande i sina stora enkätundersökningar. Så nu var det ju någon då, jag tror att det var 26 000 deltagare eller något, som har fått svara på om de tänker magiskt. Mm. Och då var det ju, det är ganska många som gör det, så kan man säga.
Men fanns det en skillnad mellan män och kvinnor?
Ja, det gjorde det. Kvinnorna tänkte mer
magiskt.
Ja, det var hälften av dem trodde att det fanns något sjätte sinne och sådana grejer. Liksom. Mm. Men jag tänker att det är ju, där har ju du, de som institutet kanske har sjukt roliga idéer och intressanta idéer på bordet. Men som de bara, vi skiter i det där. Det, är liksom, det kommer bli för mycket trubbel.
Just de, eftersom de har sådana här långa tidsserier. Nu var det här i och för sig, men det paranormala något nytt. Men de jobbar ju annars väldigt mycket med frågor som de har ställt väldigt länge. Och då har jag förstått att det är inte lika stort problem med att få det godkänt, så att säga. Utan problemet är just de här nya frågeställningarna.
Ja, det är väl, jag tänker ju... Det finns en neuroforskare som heter Damasio. Jag håller på att läsa hans bok just nu. Och han har gjort fantastiskt intressanta fynd genom att till exempel testa kortspel med olika riskscenarier med frontallobspatienter och sånt här. Och då, liksom, och då bygger han upp ett helt fält av hur viktig frontalloben är och hur viktiga våra känslolägen är för att påverka beslut och sånt. Och jag bara inser när jag sitter och läser om det, bara att det går inte att göra någonting av det här i Sverige. Jag tror inte det. Jag tror inte en enda grej skulle kunna utföras i Sverige. Och det är ju så jävla tråkigt liksom. Det är tråkigt att komma fram till det. Ja. Liksom. Och nu sitter det säkert massa som håller på med neuropsykologisk forskning och tycker, jo, vi har visst gjort något spännande, men jag vet inte fan liksom. Jag tror
dras det ner en iron curtain framför forskningsvärlden. Eller vad skulle
men jag tror att det som händer är att också att precis som Håkan var inne på, att om man har ett speciellt intresseområde och är jävligt duktig, då säger man hej då och så är man på en institution i USA istället. Mm. Exempelvis.
Ja, den tendensen finns ju redan av andra skäl, att det finns ofta bättre förutsättningar om man är duktig att vara i inte minst i USA, men kanske också i England, och det blir ju bara förstärkas av det här.
Och där blir ju specifikt den forskningen lidande som inte går att dra med. Alltså du kan ju inte dra iväg och göra undersökningar om Hammarkullen i Chicago.
Nej.
Så att där blir ju...
Nej, men det är ju ett problem av andra skäl, att samhällsvetare styrs till att inte syssla på svenskt material. Då. Också för att det som premieras är att publicera sig i internationella tidskrifter. Ofta då att man som svensk kan liksom inrikta sig på teori och metod och utveckla det. Medan att studera närsamhället, det är inte samma status. Och när man då, för det är ju också ett annat stort problem med universitetet, att man har byggt upp en slags new public management system där det viktiga är att publicera sig snarare än vad det får för liksom samhällsnytta. Eller vad det får för... Jag skulle säga att
det spelar ingen roll om någon läser det här.
Nej, precis. Nej. Relevans kan man säga.
Ja, nu ska jag inte nämna några fält speciellt, men jo, det kan jag göra. Det är sociologi och pedagogik. De har ju sina lokala hjältar som ingen vet ens vem det är, typ så här 2 mil bort. Ja, men liksom, sorry, men lite så är det ju. Och de har ju säkert inte några problem med de här reglerna. Ja, jag vet inte. Men
jag ska vilja ta upp en sak till det Anders nämnde om Roald Dahl. Det finns en skillnad där, ska jag säga, att i det fallet så handlar det om en medveten vilja från de här censorerna att gå in och liksom styra om. I det här fallet tror jag, med universitetet, så handlar det lika mycket om en byråkratisk process. Det är mer så här kafkaesk, att de här byråkraterna följer sina regler, då jurister på universiteten som är också ängsliga för att de kan få stämning på sig. Och då säger man åt att vara extra försiktig och kanske inte ens skicka in en ansökan. Det är liksom, det är ett system som liksom verkligen är irrationellt i den bemärkelsen.
Så det bygger inte på en ideologiska saker egentligen?
Inte i huvudsak.
Hör ni hunden som inte skäller? Det är att vi inte har nämnt woke en enda gång här. Det är hunden som inte skäller. Men det finns en anledning också. Och det är just att man kanske inte behöver... Det kanske är bara en onödig förklaringsmodell att använda ideologin.
Nej, men om det är som Håkan säger. Men...
För det är väldigt lätt att hamna i att överbetona liksom intention, om vi säger så. Och att det finns just, alltså, det är konspiratoriskt. För det tror jag inte är förklaringen. Utan jag tror just att det ideologiska är just den här idén om att individens rättigheter har liksom lyfts upp och liksom tolkas på ett bisarrt sätt.
Men det kan ju finnas psykologiska likheter i hur censur i praktiken, ja, då, med vilka följder får. Jag skrev ner lite
typ rädsla.
Man vill undvika negativa känslor eller negativa effekter. Jag vill inte bli stämd. Och liksom, det är ju liksom...
Ja, nej, men absolut, där finns det absolut en likhet.
Men om det går för långt, man undviker alla risker då, man undviker kontroversiella frågor. Om det är kontroversiellt, andas något kontroversiellt eller känsligt, så kan det ju bli kontraproduktivt också, för genom censur eller kontraproduktivt, det kan ju bli väldigt negativt då, som vi har för ett forskningsfält, om man undviker saker. Censuren eller självcensur kan ju skapa andra konflikter eller omöjliggöra kanske också vissa intressant forskning, eller att man kommer fram i forskningen sådär.
Om alla resultat som har med demografi att göra i princip uteblir, då kan man ju inte heller liksom... Då sker ju inte det samtalet om vi har den typen av problem i samhället.
Det finns ju, alltså, liksom, där finns, just på det området finns det ju en intressant diskussion också, där jag vet, du känner ju till Tobias Hübinette som är forskare i kritiska vithetsstudier, tror jag det heter.
Just det.
Och han är inget högerspöke, så att säga. Men han vill ju att Sverige ska ha statistik över etnicitet, och det utgår från hur man själv identifierar sig förstås, men det blir ju ungefär som i USA, för så är det väl där också. Just för att han menar ju då att man kan dölja orättvisor genom att inte kartlägga det här, så att säga. Och, det,
jag håller med honom. Ja. Go Hübinette.
Nej, men jag tycker att det visar på att det finns inget så här enkelt gott och ont egentligen, utan det, allting får konsekvenser, de beslut man tar. Så att säga.
Men det är en princip också, och det är att många upptäckter eller fynd beror på liksom att man testar. Jag brukar ju ibland i den här podden prata om iterativ experimentation, och för det är bästa sättet som vi människor har hittat för att komma på grejer. Man kastar skit på en vägg tills det sätter sig liksom. Och förklara den processen är inte så enkel, utan det är mest att man bara flumma till det tillräckligt många gånger och hitta någon riktning, och så liksom, ah fan, här finns någonting liksom. Uh-huh. Och det är inte det är liksom ingen sexig process på det sättet, men det är det bästa vi har. Och då skulle man kunna se den här etikprövningsmyndigheten som att den har precis motsatt effekt. För då är det som en filtermekanism som tar bort 10% av ansökningarna varje år.
Ja, just det.
Så det är liksom som en motsatt, det är som en iterativt anti-experiment liksom, som onekligen kanske försämrar innehållet. För nästa år, ja, då har just det, den blir inte godkänt, då skickar jag inte in det. Och så nästa år, ja, men det är liksom, så det kommer ju typ forma forskningen i en riktning.
Ja, ja, nej, men det motverkar ju risktagande, och det är också en del av det här överbeskyddande.
Riskaversiviteten, ja, liksom blir en del av det byråkratiska, ja, kredot, eller vad man ska, ja,
precis,
det
är, och de här två har ju gift sig, så att säga, byråkratins som i själv har sina inneboende mekanismer har då gift sig med den här överbeskyddande ideologin, om man säger så.
Ja.
Och då får man sån här typ av resultat.
Men jag har ett exempel som jag tycker är ganska intressant, och det här är högst spekulativt. Men jag märkte att det hände någonting när jag gick i grundskola och gymnasium. Och det var att när jag gick i yngre klasser, då fanns det liksom typ någon så här, det kan vara en hård lärare på skolan som hette typ Bosse. Och liksom om man bråkade för mycket, då kom Bosse till ditt klassrum och bara, vad fan håller du på med? Och typ skrämde en. Och sen så liksom gradvis försvann den här Bosse från skolan. Och det var ju liksom ett informellt sätt för skolan och behandla bråkiga killar och såna här. Det fanns inget regler. Det var ingen som sa, ja, vem ska vara Bosse på eran skola? Det existerar inte. Och sen försvann han. Och jag tror att det här kan vara liknande grejer, att den här cowboyforskaren som gör uppenbarligen helt jävla galna grejer, men som också är briljant, han tror jag är borta liksom. För han motsvarar Bosse på skolan.
Ja, nej, men
det
skrämmer ju bort den typen av individer, och det är ofta bättre att satsa på 10 cowboyforskare varav 9 helt misslyckade och en lyckas göra någonting bra än att ha 10 medelmåttiga ängsliga, ja, personer, precis, som bara följer regler. Och det här gäller egentligen inte bara universitet, jag skulle säga att det gäller hela statliga sektorn idag, att det har blivit viktigare att följa regler, att dokumentera, som det är många lärare som klagar på det, att man måste ägna sig åt det istället för att göra sitt jobb. Och det gäller liksom det gäller många sektorer i samhället idag.
Ja, man släpper inte lös de krafterna vi har. Liksom. Du, Andreas, du skrev ju om biskops Arnö. Mm. Det var ju också liksom censurmekanismer. Mm. Som jag också tycker påminner, både påminner och inte påminner.
Nej, precis. Liksom. Men det är lite, ja, som det är olika byråkrati och så. Det var ju inte där, utan där var det ju mer, ja, där var det ju mer, biskops Arnö var ju att det var 9 kvinnor och en man.
Ja.
Och så hävdade jag då i min artikel i Aftonbladet att ja, men då uppstår ju liksom en psykologi där som är kvinnlig, tänker jag. Och så kan det ju vara på gott och ont det.
Men då, blir de också, det jag är inne på lite är liksom så här, bara, är det vi kan säga riskaversion, det är ett bra ord, då behöver jag verkligen nämna det feminina eller kvinnor eller män. Jag säger bara riskaversion. Tror du att de bygger upp en kultur av riskaversion där liksom?
Ja, nej, men det tror jag man gör då.
Då har man ju ändå en då har man ju ändå någon en idé där liksom.
Nej, men precis.
Så här, och byråkratiska system gynnar riskaversivt.
Nej, men där har beteende. Jag, där har jag liknande en psykologisk mekanism som är riskaversiv. Du liksom man lyssnar på en hypotetisk negativ respons som kan uppstå eller en feedback som kan vara negativ. Den liksom den är hypotetisk och man vill inte ta risker då, man vill inte höra, man vill inte att någon ska skriva om det som är känsligt och triggervarningar och det ska vara ett safe space och sådär. Det här existerar ju liksom inte mycket, men det finns ju sådana tendenser och då är det som är kontroversiellt något som kan skada en, orden kan skada och liksom sådär. Det är ju sådana. Det är ju sådana tendenser man har sett. Det är ju också det som Jonathan Haidt beskriver väldigt mycket i The Coddling of the American Mind. Hur det har uppstått den typen av kultur på campus. Och biskop Sarne är ju, de bor ju där och liksom är med varandra och har det här sociala livet. Och när det är så många kvinnor misstänker jag då att det uppstår ganska lätt kanske den känslan att man vill undvika negativa känslor.
Ja, det är svårt att se framför en vild cowboy kanske inte passar i den miljön. Men det är ju samma med den byråkratiska miljön. Att det är ju så här personer som gör riskabla saker, de är ju sällan byråkrater kanske.
Nej, liksom, ligger väl saker som
natur. Ja, liksom, ja. Ska vi ta ett litet break?
Ja, det kan vi. Ja.
Nej, men det finns det är någonting här. Det är någonting här. Men jag tycker också att man kan tillåta sig att vara lite mer spekulativ och konspiratorisk, för att jag tror att det är det som kommer bli i vissa läger precis reaktionen om den här grejen. Att nej, de tillåter inte någon att få information om Hammarkollen för att
den kan vara negativ.
Om folket får veta hur lite de kan där då liksom, alltså och den här konspirationsteorin är ju tudelad, för att det kan ju tyda på att de som etikprövar har redan färdiga idéer om vad de tycker är farligt för att det inte får komma fram liksom.
Framförallt är väl det du nämner att när man stoppar forskning så får det till följd att folk blir misstänksamma, så det undergräver förtroendet.
Precis.
Ja, just det.
Ja. Mm. Och det behöver inte ens vara en riktig konspiration för att vi ska få skadorna, eller hur man ska uttrycka.
Nej, det. Precis, det blir ju självuppfyllande profetia.
Men de
men det var ju det som att det får ju, det är kontraproduktivt eftersom censur eller självcensur kan skapa också konflikter och liksom.
Ja, precis. Mm. Men för om man stoppar forskning liksom, kan folk som bor i Hammarkullen någonting om hur Sverige fungerar liksom? Det är en intressant frågeställning. Det är en relevant frågeställning. Om inte de nås av svensk media och har gått i svenska skolan och så vidare, vet de att kungen inte bestämmer allt liksom? Ja, men det är spännande att veta.
Då kan man göra insatser, etc.
Men om man inte ställer de frågorna, då är det ju istället någons förutfattade meningar i en nämnd som tänker, åh herregud, här frågar vi det då. Då har ju de redan, vi vet ju inte.
Nej.
Liksom, vi vet ju fan inte hur det ligger till. Jag har ingen aning. Liksom. Det är samma, det finns massa forskning som man har gjort i USA på vilka det är som sitter i fängelser. Hur mycket intressanta grejer som helst. Mm. Det tror jag också är så här skitsvårt att göra i Sverige. Och det är väldigt synd, för hade vi haft väldigt bra koll på våran fängelsepopulation, då kan ju det informera politiker och andra. Bara, vad är det för insatser som behöver göras? Men om vi inte vet vilka det är som sitter i fängelse, eller att man inte får ställa den frågan på ett bra sätt.
Nej, men det finns en idé som har blivit vanlig, att kunskap kan vara farlig, eller att den måste motiveras, och det tror jag är
Ja, det kan finnas det, farlig fakta.
Och ja, men det går åt det hållet. Ja. Det är vanligare än det var tidigare för att man resonerar.
Men här tror man ju då att statistik, om man får statistik från Hammarkullen eller kanske fängelsepopulation etc. Så kan det missbrukas av onda krafter.
Just det fallet så vet jag inte om jag tror, alltså, vi vet ju inte, de motiverar ju inte särskilt tydligt varför de avslog det. Men där kan det mer handla om någon föreställning om enskildes integritet. Alltså det enda case jag känner till var just det här när man skulle följa upp brottsstatistiken och överrepresentation bland invandrare. Då var det några reservanter som resonerade på det sättet.
Ja.
Det projektet fick ju göras.
Men den enskildes integritet, det låter ju också som en slags som ett svepskäl, eller liksom om det är så att de ändå individerna är så skyddade av specifika koder som bara kan användas av
det där jag menar att det blir den här byråkratiska aspekten som kommer in, att man tolkar, eller juridiska, man tolkar eftersom, ja, men personlig integritet ska tolkas på ett visst sätt, och det har ingenting med vad vi i vardagstal med tycker det är rimligt med personlig integritet, utan då bara för att det är persondata så måste det behandlas på ett visst sätt och det måste göras en avvägning.
Vi spelar den här dataskyddslagen in också i det?
Inte i de här, det finns det här GDPR måste man också ta hänsyn till, men det är inte lika långtgående som jag förstått det.
Men många, jag har tänkt på detta i andra avseenden, men en del saker gör sig inte så bra om det finns för mycket definitioner och regler och språk liksom, att det blir så här. Ska man då definiera allting precis exakt som mitt exempel i svenska skolan då, att man definierar exakt allting hur det ska se ut och alla regler och sådär liksom. Det är inte lämpligt liksom.
Nej, speciellt i forskning, för det här gör man kan inte ställa uppföljningsfrågor, och ofta är en forskningsprocess en kreativ process där beroende på vilka svar man får kan man justera frågor. Det går inte att göra där om man ska ha, den här processen tar flera månader att få godkänt.
Ja, just det, dessutom. Hur mycket tid tror du de lägger på bara byråkrati en vanlig forskare i Sverige på ett arbetsår liksom?
Ja, det jag fick höra var att några forskare hade lagt 2 månaders heltidsarbete bara på etikmyndigheten.
Åh, herre.
Och sen innan det har du ju liksom ansökningsförfarandet och andra byråkratiska processer, så det kommer upp i enorma mängder arbetstid.
Ja, det är galenskap. Det är ju så jävla dåligt sätt att hantera de resurserna, alltså det är ju en massa smarta personer.
På samma gång som du habitueras nästan in i den en överkänsligt tänkande kring allt som du ägnar dig åt. Om man tänker att det här är en del, då är det här några år av ens liv då, om man har ett långt forskarliv. Så man alltid då måste ha det här katastroftänkandet på sätt och vis, eller att det här kan uppfattas på det här fruktansvärda sättet och utnyttjas av kanske onda krafter, eller att man kan bli juridiskt ditsatt eller vad.
Ja, det är, ja.
Men, ja, du kan ju bli åtalad och dömd till 2 års fängelse om du är fel.
Ja. Det är liksom allvarligt. Ja. Det är
det är som Håkan Nesser och hans grovt skattebrott. Han kan ju åka dit för 2,5 år.
Jag känner inte till detta. Är han dömd nu?
Nej.
Nej, han är då. Då säger vi att då vet vi inte riktigt vad som har hänt. Och eventuellt kanske det inte är något skattebrott alls.
Nej, men han är misstänkt i alla fall.
Okej, ja. Men jag ska försöka formulera mig här. Men andra sidan av den här debatten handlar ju om att vi har en historia i Sverige och i världen där det har skett oetisk forskning. Där folk har råkat jävligt illa ut. Och det var ju speciellt efter andra världskriget som man liksom etablerade, jag tror det är så här Helsinki-protokollen liksom, att så här, man får inte utföra vilka försök som helst med människor liksom. Och vi hade i Sverige också massa fall, Vipeholms-experimenten där man tvingar intagna på en institution och äta massa sötsaker tills tänderna trillar ur liksom. Alltså det finns en massa på andra sidan. Det är ju det här som är det är ju det här som är dilemmat, att släpper man lös forskare så kommer de ju skada folk. Det är jag helt säker på. Men om man begränsar dem så har vi inga intressanta resultat.
Nej, men det är ju skillnad på att tvinga folk att tugga socker och fylla i en enkät.
Ja, det tycker jag också. Men det kanske inte är så stor skillnad i regelverket.
Nej, det är det som, det är som alltså, när man, juridiken har ju en tendens att liksom gå ifrån det sunda förnuftet och inte kunna göra särskiljningar.
Ja.
Så det är därför man hamnar i sådana här konstigheter. Men det är klart det går att rätta till. Och vi hade ju, de här problemen är ganska nya för att man har liksom tolkat om och skärpt upp regelverken på senaste åren.
Men jag skulle kunna tänka mig att om forskarna, de kan sköta det här själva.
Alltså det gör man i många länder.
Så att, det är liksom, det är ju inte värre än att men då får du, ska du göra det här så behöver liksom kollegorna också skriva på. Och så typ har man någon sanktion om det inte funkar. Liksom.
Ja, man kan, enkelt. Åtminstone inom samhällsvetenskap skulle man kunna, med undantag just av experiment som är psykologi och medicin. Medicin kan man behålla de system man har idag, tror jag. Med tanke på Macchiarini och sådana
saker. Ja, precis.
Men när det gäller den här typen av statistik och enkäter så tycker jag definitivt att det...
Nej, där finns det ju inte ens en så kallad forskningsperson, som det nu heter. Egentligen. Eller i förlängningen gör det väl det.
Men... Det blir väldigt abstrakt vad den här skadan mot den personliga integriteten skulle bestå i.
Ja.
Nej, men den blir metafysisk nästan. Va? Och det blir en ontologisk skada mot mänskliga rättigheter. På ett, liksom, där ser man ju åter, för att koppla till woke eller kanske den liksom mer suggestiva tanken om vad man ägnar sig åt.
Mm. Hur knäcker vi detta? Hur avbyråkratiserar man ett land? Har någon lyckats med detta någon gång? Liksom.
Tyvärr så brukar det ju fortsätta till att det pajar ihop av sig själv. Alltså det här byråkratisering, det kan låta som ett väldigt tråkigt ämne, men det är något som påverkar samhället väldigt mycket. Och det är just att man tar ifrån människor deras eget omdöme. Allting ska regleras, någon annan ska avgöra, det ska finnas någon inspektion. Och det viktiga för dig är att du följer regler, inte att du tänker.
Ja, just det.
Det är det man genomför överallt.
Ja.
Mer och mer. Och digitaliseringen verkar ha förstärkt det här också, för det blir lättare med det här kontrollsystem. Och där skulle jag också säga att där man ska säga, leka marknad inom byråkratier så förstärker man det här ännu mer, för att det blir också att du ska följa det viktiga att du uppfyller vissa mål, inte vad du gör egentligen och så vidare.
Bra idé, eller nu får jag en bra idé. Kanske, man har ju lärt AI att göra, liksom läsa igenom juridiska fall och sådär.
Mm.
En AI borde ju kunna lära sig ChatGPT, borde ju kunna lära sig lagstiftningen här och faktiskt kunna gå igenom de här ansökningarna.
Ja.
Och
ja.
Kanske vara mer rättvis och mindre riskaversiv än den mänskliga faktorn.
Ja, men det är ju också en mardröm.
Nej, men det är det väl.
Jo, men för att då är det ju det som jag har varit inne på, att då plötsligt så vet man ju inte längre vad det är. Alltså det finns ju ingen transparens i AI-systemen. Och när folk säger att det finns det, då ljuger de. Det gör det inte. Det är ingen som fattar hur de här fungerar. Så om vi lyfter över massa beslut till de här datorerna, Då är det ju som att en alien pillar med det. Liksom.
Mm.
Och om man skulle upp, det är det här som jag var inne på innan, att om man ser det som en filtermekanism där vi hela tiden upprepar någonting, det är det här som är oroväckande, att vi vet inte vad den riktningen som det här systemet bygger för vad som händer med forskningen, den processen har vi inte särskilt god koll på. När vi sätter igång sådana här system. Och skulle man ha AI då som hela tiden justerar den här filtermekanismen år till år, då vet det är ju ännu värre, tänker jag.
Det skulle kunna bli hur skruvat som helst, med andra ord.
Ja, men precis. Att plötsligt så, om du inte, du måste nämna samerna på något sätt i din ansökan, för annars går det aldrig igenom. Alltså det kan ju bli helt absurda
I, ja, i en svarta låda så kanske han har en preferens för samer.
Ja, exakt. Ja, det är ju det jag menar. Ja, men, absurt exempel. Men
man kan i och för sig tänka sig att man har ett antal kriterier och sen får AI bedöma fallen utifrån det och sen motivera varför den har gjort det.
Ja, i och för sig. Då skapar man någon typ av transparens där.
Med mer instrumentella AI.
Men det som är så tragiskt är att forskarna är väl de typ mest intelligenta personerna vi har i samhället, skulle jag tro. Jag tror att det är den mest intelligenta gruppen. Gissning. Mm-hmm. Jag vet inte, men jag skulle kunna tänka mig.
Hög IQ menar du?
Ja, precis. Mm-hmm. Då tänker man ju säga att då är det bästa att bara, då får de lista ut allt själva. det är liksom, om det finns någon grupp där staten inte behöver peta i dem, så tror jag det är dem. Det är min tanke. Alltså,
ja, men det borde vara så i alla fall. Men det är ett problem att man så att säga, man fördummar ju folk när man lyfter av omdömet och placerar någon annanstans. Nu är det i och för sig forskare även som sitter i de här nämnderna, men om du är en framstående forskare så tror jag inte att du väljer att lägga din tid på att sitta och bedöma om andra. Nej. Utan du väljer ju i första hand att vill ägna åt din egen forskning. Det frustrerar ju många forskare att de behöver ägna sig åt att skicka in ansökningar och...
Alltså en forskare som är grym som jag kände. Han typ har inte ens han hade ju, jag tror han inte hade någon semester på 15 år under en period. Det vore ju helt absurt att tro att han ska sitta i någon etiknämnd, tror jag. Eller
ja, liksom... nej, om man inte tvingar folk att göra det.
Ja, precis. Och då liksom, jag har väldigt svårt att se det. Att liksom, ska jag åka på semester med min fru en gång per 15 år? Eller ska jag vara i den här nämnden? För det är ju det handlar om. Liksom. Jag har ju typ inget privatliv. Liksom.
Ja, då är det en viss typ av människor som söker sig till etiknämnderna för att de...
Ja, det vet vi inte.
Det är en hypotes.
Det är en hypotes.
Är det en hypotes? Ja. Ja, men,
men det skulle jag kunna återigen, tänka mig. Ja.
Det var ju, om jag nu har ett... något som jag vill få igenom i etiknämnden, då hamnar det på bordet hos 10 akademiker och 5 allmän representanter och en domare. Var det du sa?
Så har jag förstått det.
Fem allmän representanter, det är ju ändå ganska...
Men det kan ju inte vara liksom...
Det är ganska hög procentsats där.
Det är inte Uffe på skroten.
Nej, men det...
Vad innebär allmän representant?
Är det politiker?
Ja, det kan det vara bland annat.
Eller att man bara är med i ett politiskt parti som nämndemännen?
Ja, jag tror att det kan påminna om nämndemännen. Jag ska inte svära, men jag vet att det är...
Så det skulle i teorin, som inom juridiken, så är man ju väldigt trött på nämndemännen eftersom de kan vara 80 år och svimma av trötthet under en... Så det kan vara en väldigt...
Jag tror Håkan har varit nämndeman,
ja,
eller?
Ja, det stämmer. Ja. Nej, men jag tror risken med allmänna representanterna är väl att de egentligen bara sitter... Alltså, de kanske inte är så aktiva, att det blir... De finns i rummet, men det är de andra som bestämmer.
Ja, de är bara... De
kanske inte förstår så mycket helt enkelt heller, om man ska vara helt ärlig.
Nej, det kan ju vara ganska tekniska saker.
Ja, precis.
Men de... Ja, herregud.
Ja, men då är det ju ineffektivt.
Mm.
Men tanken är väl att de ska kunna vara whistleblowers i och för sig då, om det är av det som är uppenbart.
Mm.
Men jag vet inte hur... Jag tror inte det är... Det är inte på den nivån problemet finns, utan det är mer den här ängsligheten som kan... Liksom, ängsligheten i sig kan liksom vara väldigt teknifierad, om vi säger så, och bli väldigt abstrakt.
Men sen, som du är inne på, Andreas, också, jag tror att det är en viktig poäng att om man lever i en miljö så blir man ju, det är som man alltid sa förr, att du blir ungefär som dina kompisar.
Liksom. Ja, exakt.
Ja. Mm. Det är så här, om de spottar snus och svär så gör du det också. Liksom, titta på.
Om de är oroliga så blir du också orolig. Liksom. Och är det två månader av liksom ens tillvaro nästan att sitta och skriva det här och hålla på med det här. Och
då blir man ju sån.
Ja, måste ju påverka det liksom.
Ja, det tror jag. Och om det är det som, och också som du var inne på, att det blir ju en del av vad det är att vara forskare. Det är ju en del av ditt arbete.
Mm.
Du är ju lite ditt arbete, va?
Ja, precis.
Liksom, och det är ju, ja, vi får väl se. Det verkar ju som, jag tyckte jag såg på etikprövningsmyndighetens hemsida att de hade ganska bra stöd bland forskarna. De har gjort någon undersökning. Jag ska bara se här. De flesta har en positiv attityd till etikprövning och till att det finns en myndighet, skriver man. Så att man har gjort enkätundersökningar bland forskarna.
De... Ja, det beror på hur man ställer frågorna.
Ja, det skulle man ju kunna tänka sig. Det var ju liksom, det var inte så här jättetydligt. Men svarsfrekvensen på enkäten var bra. 19 000 personer mottog inbjudan och drygt 20% svarade på frågorna.
Alltså, de använde ordet inbjudan själva.
Så. Ah, oj, nej, det gjorde de. Det får man inte. Nej. Men det här har vi en jävsituation också. När etikprövningsmyndigheten själv utför undersökningar. Det är, ja.
Vem har etikprövat den undersökningen?
Ja, exakt. Exakt. Det är korruption.
Ja, nej, men sen har jag förstått att de menar att problem, man behöver informationsinsatser. Det är också ett typiskt sånt tondövt svar att det är inte oss det är fel på, utan det är liksom folk som är kritiska.
Just det.
Då ska de informeras, det är så här terapeutiskt svar. Liksom, att,
men det måste ju vara någon nymodighet. Att det här med att information låter ju sovjetiskt i och för sig.
Ja, men det är en del av den här byråkratiseringsprocessen. Ja. Det är ju de byråkratier som växer mest är ju kommunikationsavdelningar och HR och den här saker. Att det blir de som bestämmer ofta i organisationer mer och mer.
Jag tyckte det var så roligt. Jag såg ju idag i GP så var det en bild på kommunikatörer. Och så var det en rubrik att vi utmålas som meningslösa eller någonting sånt. Så såg de arga ut.
För vilka det var det som hade utmålat dem som...
Det har ju varit en debatt från i Göteborg, och då tror jag väl speciellt att det är SD i Göteborg som har varit inne på att vi kan inte ha så många anställda som kommunikatörer. Mm. Det är ju hundratals liksom.
Mm. Även Socialdemokraterna i och för sig har lokalt sagt att man måste dra ner på överbyggnaden, så att säga. Ja. Alltså Göteborg har ju mest kommunikatörer per capita, tror jag. Det
var förmodligen i världen. Förmodligen. Ja, i Sverige. Ja. Jag tycker det är så roligt för att om de då, nu minns jag inte exakt siffran, men säg att det var 900 personer eller någonting sånt anställda i Göteborg, då kan man ju tycka att det är rimligt att bara, vi kanske bara behöver 800. Eller liksom, det är ju så här... Det är inte så, alla kommunikatörer är ju såklart inte meningslösa, men det är ju volymen av dem som gör att...
Det är ju det att de har expanderat, liksom mångdubblats några decennier, så att säga.
Ja.
Du kan ju alltid uppfinna egna skäl för att man behöver ännu fler kommunikatörer. Ja.
Det är fler papper som behöver lyftas från det ena bordet till det andra. Sånt.
Ja. Men det är ju samma sak då, liksom att då har man ju en tro på att så fort det är problem, då är det ju för att inte kommunikationen fungerar.
Det är den ideologin som, den är en del av den här ideologin att ord spelar en väldigt stor roll. Alltså jag tycker att det hänger ihop med den här känsligheten och att liksom hur någonting uppfattas är viktigare än vad som händer. Liksom.
Ja,
att lösa samhällsproblem blir mindre och mindre viktigt. Att liksom, lärarna verkligen lär ut något, eller att socialtjänsten får folk på rätt bana, eller att brottsligheten bekämpas. Det har liksom inte varit det har blivit inte, fokus har mer legat på hur det ser ut, eller att man uppfyller vissa mål, att man dokumenterar, att man
kommunskylten är viktig och sånt.
Ja, ja, precis.
Loggan, det har ju varit i Lerum.
Och ska man dra det långt, då blir liksom intresset av att undersöka verkligheten mindre också.
Ja, just det, ja, precis. Om man inte befinner sig där. Jag tror att det är ett resultat av att vi har alldeles för mycket folk, tror jag, som är på universitet. Att vi har så jäkla många personer som tar kandidater i humanekologi och liksom, alltså vi har så fantastiskt mycket folk. Jag tror att hälften går på universitet idag eller någonting sånt. Och det tror jag skapar den här ideologin då kring att man hela tiden håller på med text och ord och koncept och...
Jo, det är ju fler som är mottagliga. Den gruppen har blivit så stor så att den har blivit, den blir maktfaktor.
Ja, men precis.
Men också att den skapar sin egen arbetsmarknad i någon mening. Att när det finns ett stort utbud av sådana personer så blir de liksom anställda av varandra och så vidare.
Just det, ja.
De är ju bra på att motivera varför det behövs fler av dem själva. Så.
Ja. Ekonomiavdelningen tycker ju alltid att alla ska sparkas, men ekonomiavdelningen behöver fler liksom.
Men det är,
jag känner mig lite träffad, men jag vill inte ens ta upp den.
Vadå?
Nej, men jag känner igen den. Det är liksom tjänstemannaskrået på det sättet. Mm. Jag antar att de räknas som tjänstemän. Mm. Det är ju, jag tror att man kan såga ner det ganska mycket, skära ner. Om jag ska vara helt ärlig liksom.
Ja. Det är väldigt trevligt när du liv. Själv har jobbat
med lite sådana saker. Ja. Jag, liksom, det, jag tror ju, och dessutom, återigen AI tror jag, det här kommer ju påverka kommunikatören också efter ett tag. Liksom.
Grejen är, alltså, det kom faktiskt, det skrev jag också om för ett tag sedan, om att, och det var också universitetet, att den här typen av säger, högutbildade tjänstemän, inte sådana som liksom gammaldags sekreterare eller vaktmästare, den gruppen, den ökar inte. Men däremot så ökar sån personal som lägger mer pålagor på forskarna, om man säger så. Forskarna där, alltså olika HR-specialister och andra som skickar ut enkäter som man måste fylla i och undersökningar internt och sådär. Den gruppen stärks hela tiden och den ökar även om liksom, det är ofta så att man skär ner på så att säga golvpersonalen i just universitetet, men det blir ännu tydligare då i äldrevården. Så där. När det är lågkonjunktur så skär man inte ner på de här som sitter ovanpå, utan man skär ner på de som verkligen gör jobbet på botten.
Jag vet, jag snackade med en skolvaktmästare, och det var i en kommun. Då hade man bestämt att det måste försvinna en tjänst på varje skola, för det är besparingsåtgärder. Och vaktmästarna röker ju liksom.
Ja.
Och de garvar ju bara, ja då är det bara vänta 3 månader. Så, för jag menar liksom, det är ju inte så att saker slutar paja på skolan. Det är liksom, så de var ju bara garviga. De bara, du, det är lugnt. Så här, vi gör comeback. Och mycket riktigt så var det ju det som hände. Det tog ju en period. Och så liksom alla trasiga rutor och trasiga lampknappar och lås som inte fungerar. Och det bara växer. Så till slut måste man ha dem där liksom.
Mm. Ja, men på många håll så har det blivit så att de får jobba hårdare. Alltså det, just det, är mycket stressrelaterade problem.
Ja. Han gick ju nu någon vaktmästare på, jag tror det var Vittfälska läste jag om. Han gillar att arbetskläder, han kör hawaii-skjortor och sådana grejer. Ja, men då bryter
han lite, går runt i sitt blåställ. Nej. Eller vad ville fia på honom egentligen.
De har en ny regel att all servicepersonal, bambapersonal och vaktmästare i skolorna, de måste ha arbetskläder för deras eget bästa så att de inte skadar sig. Och han tyckte,
ja, och då är det ju någon byråkrat som har kommit på den här idén så att säga.
Precis. Och sen är också, det är väldigt viktigt på skolorna att separera kasten också, för det är ju, lärarna går ju med sina egna kläder då. Ja, liksom, ja.
Ja, då är det obekvämt, ja. Om Ronny kommer där med sin
då kanske någon av eleverna
mangatröja och att han är en elev.
Då kanske eleverna tror att man kan prata med vaktmästaren och att han har något bra att säga. Nej, 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 nej. Du får bara prata med lärarkastet liksom.
Sorry, jag måste gå på toa, men fortsätt ni.
Ja. Nej, men det är spännande. Vi har ett spännande samtal. Det börjar dra iväg rent tidsmässigt. Men nu sprang Andreas iväg här en snabbis. Men var det något mer som du hade känner brinner som du ville liksom ta upp om där?
Nej, jag tycker att vi har fått mycket sagt här. Och de här frågorna är spännande just för att de smyger runt i bakgrunden ofta. Liksom.
Ja.
Får inte så mycket uppmärksamhet, men...
Jag har ju läst en del författare som är så här, liksom, de, vad ska vi kalla dem för? De stora antibyråkraterna. De Spengler är ju lite sån.
Liksom. Ja, just det.
Och jag har ju, sen länge så är ju det liksom, har ju jag den synen att byråkratin växer och det går typ inte att stoppa det. Och sen typ är det en krasch, liksom. Ja. Alltså, och det är så tråkigt. Det är ju ingen optimism i det. Men liksom, jag tror inte det går att stoppa.
Det är liksom. Någon av de här stora sociologerna från början av 1900-talet, nu ska jag inte svära på om det var Merton eller någon annan som menar att byråkratin är det som utmärker 1900-talet. Det är inte om det är kommunism eller kapitalism, utan det är byråkratin,
ja, just det,
i bägge fallen som har tagit över jämfört med tiden.
Men jag tycker det har hänt fantastiskt mycket bara sedan jag var liten, för att jag minns att min far, han var också en antibyråkrat. Han hatade när man skulle hålla på. Så våran väg vi hade till vårat hus, då bestämde han bara, nej men den döper jag till Ekbacken, liksom, för det växte ekar där. Jag döper våran väg, det är min väg på min mark, nu är det Ekbacken. Och så liksom höll han på i flera år att bara, ja men om ni skickar brev till mig, skicka till Ekbacken. Så till slut så fick liksom brevbärarna lära sig att det var där, liksom. Det var inte Streträttsvägen 43B eller vad det var, utan nej, det är Ekbacken där liksom. Så han var en sån motståndsman, och det här är ju 80-tal då liksom, tidigt 90 kanske, och jag känner bara att nu så här då 30-40 år senare, jag vet liksom inte, jag känner inte igen, för det fanns ändå riktiga motståndsmän bland boomersarna, tror du eller ej, men jag liksom vet inte om vi har någon motsvarighet till våra generationer, liksom, att det är så här, ja.
Nej, men jag tror vi har kommit längre. Alltså, tidigare generationer hade ju ändå kontakt med det gamla bondesamhället. Där sköter man ju sig själv som ja. Faktiskt ideal, va? Mm. Men byråkratin hänger också ihop med att vi flyttar in till städer och vi blir beroende på ett annat sätt.
Ja, just det. Att man sakta, det som den här grodan som man kokar så långsamt att den aldrig hoppar ur vattnet, liksom. Man kokar upp den. Men det är en stor skillnad mellan nu och
dessutom det som har hänt de senaste 30-40 åren är ju mycket att man har infört så här marknadsmekanismer och säger att man avreglerar, men i praktiken så blir det fortfarande minst lika mycket byråkrati ändå, eftersom det fortfarande sker inom ramen för statliga regleringar väldigt mycket.
Ja, just det.
Och storföretagen är ofta också väldigt byråkratiska.
Ja. Storföretagen brukar ju, de har ju tillräckligt med muskler, så byråkrati är ju inget, de har ju skaleffekter. Storföretag har ju aldrig problem med byråkrati. Det är ju de små som har det.
Ja, exakt.
För plötsligt, speciellt lantbrukare är ju illa drabbade av byråkrati. När de plötsligt, du vet, sitter med travar med papper som har med liksom intyg och vad är den kon någonstans.
Hur många gånger har du klappat den grisen?
Hur många gånger? Du ligger efter på grisklappningen här liksom. Ja, men det, jag såg på Clarksons farm på Amazon. Det är ju han Jeremy Clarkson som har en gård. Mm-hmm. Och han köpte ju den här gården, men så under coronaepidemin så valde han att bli lantbrukare. Och det är tv-underhållning som man får ta det med en nypa salt. Men där han är ju helt chockad över den byråkratin han utsätts för. Liksom.
Är det Sverige?
Nej, det här var i England, men det är motsvarande. Det är samma skit i Sverige. Jag har snackat med bunder, det är crazy liksom.
Ja, det här förenar ju dem då med forskarna som liksom inte, det handlar ju om ett slags angrepp på individens frihet.
Ja.
Och det blir också lite intressant då när det åtminstone i det här fallet med forskarna motiveras med personlig integritet, men till slut så blir det som att alla blir så att säga bundna till varandra på ett sätt, ja. Så att alla förlorar sin autonomi.
Ja, man måste bara hela tiden hålla på med de grejerna. Jag vet inte, men jag vill ändå vara lite optimistisk. Jag tror att man kan ändå försöka sprida någon kultur, en motståndskultur på något sätt.
Ja, alltså, den tekniska utvecklingen brukar jag ofta utmana på olika sätt.
Ja, just det. Hade du något mer sådär? Vi börjar runda av, Andreas.
Jag tänkte ju att det vore jävligt coolt om någon forskare liksom faktiskt tog ett fängelsestraff,
ja, just
det, av ren hur nu det går till. Mm. Att man genomför sin forskning i alla fall då, trots att man inte har fått en etikprövning. Mm. Och så sitter man några år som en, liksom, en hjälte och en martyr.
Ja.
Det vore ganska coolt.
Och kommer på helt grymma grejer inne i fängelset också.
Ja, det, man fortsätter med sin kriminella forskning på fängelset.
Du kan fängsla mig, men inte min hjärna.
Mm.
Men ja, det vore coolt också. Jag har ju funderat på det, att man borde bedriva forskning typ bara helt privat. För jag antar att de här reglerna är knutna till finansiering också. Att om man har egen finansiering så kan de väl fan inte bestämma vad jag gör som
enskild medborgare. Det kan de.
Kan de det?
Spelar ingen roll.
Nej. Fan, vad tråkigt. Men, så att om jag kommer på någonting och gör lite formulär och så frågar jag folk i de formulären, då begår jag lagbrott då om jag publicerar detta liksom.
Ja, jag vet att privata stiftelser också måste söka etikprövning, så det är, om det är forskning du sysslar med, sen är det säkert en gråzon liksom. Om Göteborgs-Posten gör en enkät, så tror jag inte de har någon etikprövning på det. Det skulle bli nästa steg då, om man ska.
Ja, just det. Ja. Det här är ju fruktansvärt. Jag blir så irriterad. Jag blir så fruktansvärt irriterad. Det är liksom det största problemet här, och det här är elefanten i rummet, och det är att forskningen levererar inte. Det är ju inga liksom, fan, jag brukar fråga folk ibland bara, kan du nämna något helt coolt och rafflande upptäckt inom typ psykologi i Sverige de senaste 10 åren? Man kan ju höra en knappnål falla. Det är ju det som är elefanten i rummet. Att det är inga resultat liksom.
Alltså. Ja, men det är ju ett effektivt sätt att snöpa folk med den här typen av byråkrati.
Ja, eller då bara att, som Håkan är inne på, att det här är ett självspelande piano som bara, det är liksom ett virus bara. Mm. Den har ingen själ liksom. Ja, jag vet inte. Ja.
Ja.
Tack så jättemycket Håkan för att du har varit med i våran podcast, och tack så mycket Andreas.
Tack,
jag tycker vi ändå hade ett det var ett schysst samtal. Jag är ganska nöjd över det. Man kom peta lite i de här idéerna. Det är liksom det är då jag tycker det är bra, när det också är lite spekulativt så man kan spinna vidare på idéerna.
Ganska abstrakt men intressant ändå. Det finns många beröringspunkter med andra saker.
Jag tror flesta stöter ju på så här jobbig byråkrati på sitt jobb. Alla vet ju vad det här är liksom. Alltså det mesta jag hör när folk är riktigt irriterade, så är det ju någon sån här bullshit liksom. Vad fan är det här liksom? Det är ju, det mesta klagomålen jag hör är byråkratirelaterade.
Jag bara ett exempel, men det är aldrig integritetskränkande när man själv måste anpassa sig till statens eller kommunens. Andreas, hur är ditt projekt anpassat för handikappade personer? Eller nu får man ju inte säga handikappade, eller vad man nu säger. Det är liksom, hur är det anpassat för personer som är äldre? När man i kulturvärlden ska söka stöd och medel och sådär, så måste man också anpassa sig till ett slags bullshit-tänkande, skulle jag säga. Liksom, där man då ska anpassa saker eller vinkla saker för att det ska passa en massa olika grupper här och där och liksom. Men det är också någonting som är förnedrande för de som håller på och är verksamma.
Ja.
Men det tänker man inte på, att där är det inte förnedrande. Ja, det är ju skillnad, men ändå, ni förstår vad jag menar liksom.
Ja, men det är hemskt, men då ska du som författare liksom sitta och motivera eller projektledare, så ska du motivera något för någon som aldrig gjort något riktigt hela sitt
liv. Man ska alltid liksom kroppsvisiteras eller i alla fall förnedras. Det finns en förnedringsaspekt där, och det tror jag kan vara jobbigt för forskare också. Det finns en förnedringsaspekt i det här också. Mm. Att liksom någon ska döma en på de här.
Ja, och det finns en aspekt av att världen såsom estetiska kvaliteter eller kunskapsframtagning, de sätts åt sidan. För det blir en annan logik som tar över helt och hållet.
Mm. För det, man brukar ju säga det här liksom att vetenskapen bryr sig inte om dig. Eller liksom så här, det finns en det liksom, du kan inte gå in i och börja testa någonting och så tror du att det ska anpassas efter din magkänsla liksom. Mm. Det är inte det handlar om. Ofta är det ju tvärtom, att det är helt brutalt hemskt. Men du liksom, där måste man ju kunna vara då liksom. Jag har tappat det, det är väl någon typ av ideal som vi har tappat.
Ja, man kan inte tillåta, man tillåter inte människor att få en käftsmäll av verkligheten eller av liksom.
Det kanske är bra att komma i hammarkullen och få jobbiga frågor. Det kanske är styrkande. Ja, men vad fan, liksom. Ska någon då tycka, åh herregud, jag blev så sårad för de frågar mig en grej. Bara, har ingen någonsin sagt.
Men det är också en förnedrande tanke. Man klappar dem på huvudet och redan på förhand. Det blir känsligt med dem. Ja. Han kommer tycka att det är jobbigt att ha den.
Det är de på någon arbetsplats som aldrig har sett röken av någon som bor i Hammarkullen. Liksom. Ja, men det är ju så. Jag har ju lärt känna lite irakier. Vill man lära sig om världen, lär känna någon då. Jag känner ju lite irakier. Det är ju asintressant och skitroligt. Och vidgar ens jävla vyer. Mm. Men liksom det kanske är det. Där kan man nog jobba lite.
Det låter väldigt generaliserande när du säger lär känna irakier.
Varför då?
Vadå, är alla irakier som den irakien du känner?
Nej,
du känner
det är ju klart de inte är, men de är ju, det är ju liksom,
känner ju en gammal militär.
Ja, men en militär, en läkare, en tandläkare, en två mekaniker. Det är ju ändå ganska spridd grupp liksom. Ja, det blev lite för känsligt där för Andreas. Så vi avslutar där då.
Ja, okay. Det är bra.
Ja, ha det jättebra. Tack så mycket, Håkan. Hej.